När Paulus inleder romarbrevet så kommer det ju först lite hälsningar och så här, och sedan går han rakt på sitt ärende. Romarbrevet 1:16, där vi bara ska läsa en enda mening. För där står det så här: jag skäms inte för evangeliet. Jag skäms inte för evangeliet. Det var ett lustigt sätt att börja ett evangelium. Eller ett brev som ska utlägga evangeliet. Jag skäms inte för evangeliet. Och om man inte bara kilar vidare utan stannar till där, så kanske man måste säga: ja, käre Paulus, jag önskar jag kunde säga detsamma. Ibland händer det att vi skäms för evangeliet, eller hur? Så det kanske behöver sägas. Jag skäms inte för evangeliet. Och jag tänkte få ta upp frågan den här helgen som vi ska vara tillsammans lite grann om detta med att evangelisera. Att följa missionsbefallningens maning att gå ut i världen och förkunna Kristus. I samma stund man rör vid det här ämnet så får många dåligt samvete. Jag har för länge sedan tappat räkningen på alla som har suttit i själavård och sagt att usch, jag vittnar så dåligt. Är det någonting som vi känner att vi har misslyckats med? Ja, det är väl två saker som vi verkligen dignar under i Guds församling. Att vi har misslyckats med gemenskapen och att vi har misslyckats med evangelisationen. Båda de här tingen är så insvepta i känslor av skam och otillräcklighet. I en massa usch, jag kan inte, och usch, jag duger inte. Och naturligtvis kommer vi ingen vart när vi säger så. Det är det mest destruktiva sättet vi kan tänka oss att hantera det här problemet. Det räknas ju inte med att vi ska kunna. Jesus säger till lärjungarna: ni måste stanna i Jerusalem tills den heliga ande kommer över er. Själva kan ni inte det här. Anden vittnar, inte ni. De hade ändå gått med Jesus i 3 år och kunde nog en hel del av hans predikningar och kunde liksom, ja, de hade ju sett på när han bad för de sjuka och så vidare. Man hade till och med fått prya själva och gå ut 2 och 2 och bota sjuka och uppväcka döda och lite av varje. Man kunde tycka de var rätt så kompetenta killarna här. Nej, säger Jesus, ni kan inte det här. Och det kan inte vi heller. Utan anden måste vara med oss. Och vi måste lära oss att samarbeta med den heliga anden. Så när vi säger usch, jag kan inte, så är det i och för sig sant. Men om vi stryker ordet usch, så kommer vi genast på bättre kyl. Jag kan inte, halleluja. Jag skäms inte för evangelium. Varför gör vi det ibland? Varför får vi sån tunghäftare så det känns som hela munnen var full med klister? Ja, det kanske är så här att vi vet ungefär vad folk ska komma och säga. När vi säger det att jag hör till Jesus. Jaha, säger folk. Jaha. Ja, så du är en sån där idiot som tror på en god och allsmäktig Gud i en värld med världskrig och pest och AIDS och svältkatastrofer och jordbävningar och trafikolyckor och allt. Jaha. Ja, du är förstås inte riktigt klok. Underförstått, du tror mot bättre vetande. Och eftersom vi väntar oss den där motfrågan eller den där lilla insinuationen, så ja, nästan mantal skriver vi oss i startgroparna och kommer aldrig igång. Det kanske är bättre att vi istället tänker efter. Hur ska det gå till? Om vi ska sprida det glada budskapet i vårt land. Finns det vägar att gå runt de här hindren, de som syns oss övermäktiga? Eller kanske till och med finns det möjlighet att säga till berget att det ska häva sig upp och kasta sig i havet? Det är bättre att vi funderar konstruktivt än att vi liksom bara sveper in alltsammans i skuld och skam och tänker jag kan inte. Den här gamla frågan med hur kan Gud vara god och allsmäktig när det ser ut som det gör i världen? Den är så gammal och den är så fin så fackteologer emellan har den fått ett eget namn. Och det är liksom ett namn som man ofta tar till därför att man vill på något sätt visa att ja, det är ingen idé att försöka med det där. Det är en fråga som det inte finns någon svar på. Man brukar kalla det för teodicéproblemet. Men finns det inget svar? Är vi kallade att stå svarslösa inför människor som frågar så här? Och vad värre är, det händer ju ibland när vi trillar dit och frågar detsamma, eller hur? Finns det ett svar eller finns det inte? Då ska jag försöka angripa problemet ifrån en lite lustig infallsvinkel. Du vet, ibland träffar man folk som har varit i olika missionsländer. Eller ibland läser man i kristna tidningar. Åh, sådana väckelsekampanjer i Filippinerna och Korea och folk bara strömmar till. Och titta ner i Afrika, där och där och där. Där är det väckelse på gång. Och Brasilien, sådana grejer ni skulle varit med. Ja, och så tänker vi. Är de så korkade i de länderna så de inte begriper det här med teodicéproblemet? Fattar inte de att de ska fråga detsamma? Det är väl konstigt. De som har det mycket sämre än vi. Vi som sitter och gottar oss i allt möjligt. Vi frågar den frågan, men de gör det inte. Det är väl konstigt. Här kommer missionärer ifrån det rika västerlandet. Glänsande och präktiga och med stabilt underhudsfett, tydande på god näringsnivå. Och så talar de till svältande människor att nu ska vi tala om för er att Gud är god. Varför ställer inte de sig upp som en man och säger det här? Hur kan du tro på en god och allsmäktig Gud när vi har det som vi har det? Det är väl konstigt. Varför frågar vi det här och inte dem? Är det så att de inte begriper det här? Nej, naturligtvis inte. Det fordras ju ett minimum av intelligens och tankeförmåga för att begripa det. För att kunna ställa den frågan. Vad är det då? Det kanske är så att det inte är fel på dem utan att det är fel på oss i det rika västerlandet. Och det kanske är så här att vi har kommit in i en annan missionssituation än den som rådde när evangeliet en gång kom till våra länder. Låt oss tänka lite grann. När Paulus och apostlarna går ut i det dåtida romarriket. Ett tufft och brutalt land. Med slaveri och med förnedring och förtryck och härar som plundrade och alltihopa det här. I den situationen kunde man ta emot evangelium. Sen har vi fått det bra och då kan vi inte ta emot evangelium. Nu evangeliet går vidare till andra länder där det är precis lika tufft som det var i romarriket. När Paulus reste runt där. Och de är mottagliga. Men vi är inte mottagliga. Jag har träffat missionärer som varit ute i olika missionsländer. Och fått se massor av människor komma till tro. Och så kommer de hem och så ställer de sig i en talarstol i Sverige. Och inte en kotte kommer fram till botbänken. Det handlar alltså om att det finns någon form, ska vi säga, av kollektiv förhärdelse i våra länder. Det betyder alltså att i våra länder, i det rika västerlandet, finns ett motstånd som inte fanns här från början och som inte finns i de länder där evangeliet i stor skala utbreder sig idag, men det finns här. Det är bättre, tror jag, att vi försöker identifiera vad det är för ett hinder som vi möter när vi ska sprida evangeliet, än att vi bara konstaterar att det är svårt, sätter oss ner, grämer oss och säger usch, jag kan inte, usch, jag är så dålig, det går inte det här. Utan att vi istället frågar Herren, vad är det som hindrar oss? Och hur vill du utrusta oss och leda oss för att vi ska övervinna det hindret? Så att vi får en positiv attityd, en konstruktiv attityd. Vi ska titta lite i andra Korinthierbrevets fjärde kapitel. Helt i förbifarten säger Paulus så här, tredje och fjärde versen. Om mitt evangelium är dolt, är det dolt för dem som går förlorade. Ty denna världens Gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Alltså kanske vi kan tänka oss att det är inte så att människorna i de länderna där evangeliet verkligen utbreder sig, att de är så dumma i huvudet, enkelt uttryckt, så att de inte ens kan begripa att ställa frågan hur Gud kan vara god när de har det som de har det. Utan det är hos oss som det har hänt någonting tokigt. Och Bibeln talar om en förblindelse. En förblindelse som kan drabba människor så att de inte ser ljuset ifrån evangeliet. Hur uppstår den förblindelsen om vi nu tänker på vårt eget folk? Hur kan det komma sig att vårt folk är förblindat, om det nu är så? Ja, vi får leta lite grann efter begreppet förblindelse, förhärdelse och förstockelse, för det är några ord som Bibeln använder. Så vi går vidare till Hebreerbrevet 3:7. Hebreerbrevet 3:7. Där möter vi ett citat faktiskt ifrån Saltarens 95:e psalm. Därför som den helige ande säger, om ni hör hans röst idag, förhärda inte era hjärtan, som under upproret på utmaningens dag i öknen, då era fäder utmanade mig och satte mig på prov, fast de hade sett mina gärningar. Om ni hör hans röst idag, så förhärda inte era hjärtan. Hur gör man då när man förhärdar sitt hjärta? Ja, det är mycket enkelt. Det går efter den gamla vanliga principen, in genom ena örat och ut genom det andra. Utan mellanlandning i hjärtat. Vi kanske har hört mycket och tagit vara på lite. Vad händer med oss då Ja, det kanske fanns en och annan som tjuvtittade lite utöver gränserna som Karl hade satt i morse för vårt läsande i Jakobs första kapitel. Den som bara hör och aldrig gör, han bedrar sig själv, står det. Vad betyder det? Ja, han lurar sig själv. Han går miste om det hela egentligen går ut på. Men det menar jag inte att vi ska rusa iväg och fulla av både helveteskräck och självfördömelse och göra laggärningar. Men jag tänker på ett sånt här gammalt citat. Någon som en gång lär ha sagt att jag har mycket mer problem med de texter jag förstår än med de jag inte förstår. Man kan vara andligt överinformerad. Och det kanske inte är bra. Vi ska titta lite mer på det här. Om vi också tar på ett annat ställe i Jakobs brev. Det fjärde kapitlet. För där återkommer han till samma tanke, fast han uttrycker det på annat sätt, Jakob. Den som vet hur man handlar rätt, men inte gör det, han begår en synd. Den kunskapen ska vi ta med oss och gå till Gamla testamentet. Och så ska vi läsa om hur Gud kallar Jesaja, sjätte kapitlet, Jesaja 6. Där vi läser 8-10 verserna. Och jag hörde Herren tala och han sa, vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Och jag sa, se, här är jag, sänd mig. Då sa han, gå och säg till detta folk, hör allt jämt, men förstå inget. Se allt jämt, men fatta inget. Förstocka detta folks hjärta och tillslut dess öron och förblinda dess ögon, så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli helat. En sån kallelse, säger vi, den var väl konstig. Man skulle väl tyckt att Gud skulle skicka iväg Jesaja i en helt annan avsikt. Gå nu och tala till detta folk så de äntligen begriper vad det handlar om. Ja, men frågan är, vad är det för ett budskap som Jesaja får med sig när han nu ska förstocka Israels hjärta? Ja, det är inte ett obegripligt budskap och det är inte ett förvirrande budskap. Det är inte ett budskap som liksom innehåller en massa lurigheter och klurigheter och snubbeltrådar och finurligheter och teologiska hårklyverier. Utan Jesaja är den man i Gamla testamentet som mer än någon annan uppenbarar Guds rådslut. Det är Jesaja som ser Herrens lidande tjänare tydligare än någon annan. Det är Jesaja som får profetera gång på gång om Israels folks hela framtid och historia. Hos Jesaja hittar du fantastiska profetior om det som sker med Israels folk idag. Hos Jesaja finner du märkliga profetior också om Jesu återkomst. Om den yttersta domen. Om allt vad Gud har tänkt och avsett, det avslöjar Gud genom Jesaja. Varför får han då uppdraget att förstocka människornas hjärta? Ja, det var så här att Gud hade redan gett mycket till Israels folk. Och till en början hade man nog frågat efter det Gud gav och det Gud vittnade om. Men när Jesaja trädde fram så har man i stor utsträckning upphört att fråga efter det de redan visste och det Gud redan hade gett. Det hade kommit en ljumhet. Och då när Gud ger ytterligare kunskap, djupare än någonsin förut, så bidrar inte det till folkets omvändelse utan bara till folkets förhärdelse. Man blev andligt överinformerad. Gud visste att det var detta som budskapet skulle leda till när han sänder ut Jesaja till att avslöja djupen i hans godhet och djupen i hans rådslut. Du vet, man kan förblinda en människa på två sätt. Det ena är att man knäpper av ljuset så det blir kolmörkt. Då blir de flesta av oss ganska blinda. Ja, det är ett sätt. Sen finns det ett sätt till. Vi antar att du länge har gått omkring i någon sorts halvmörker. Du älskar nästan helmörka källarlokaler. Och där har du gått och pulat så länge att du har blivit så van vid mörkret så du kan se minsta dammkorn in i hörnen. Du har en syn bättre än en katt på råttjakt mitt i natten i månens sken. Ja då. Och plötsligt kommer Gud och knäpper på ljuset. Oj, vad blind du blir. För du har vant dig vid mörkret. Och du förstår, när Gud skickar ut Jesaja för att förblinda folket så inte knäpper han av ljuset, för det är inte Guds modell. Utan han knäpper på det. Helljus och fjärrstrålkastare och alltihopa. Underbara starka lampor. Denna tidsålders Gud har förblindat de otroende så att de inte ser ljuset som utgår från evangeliet om Kristus. Därför är det alltid så här, när vi går ut och sprider det ljuset, att ingen är opåverkad. Somliga kommer att dras till ljuset och somliga stöts bort från ljuset. Men ingen är opåverkad. Och vår kallelse, det måste vi ha klart för oss, är aldrig att omvända människor. För det kan inte vi. Utan vår kallelse är att sprida ljuset till den verkan som ljuset sedan må ha. Jesaja fick alltså gå ut och sprida ljuset för att finna det att de flesta liksom bara blev förstockade. Går vi lite längre fram i den bibliska historien till Jeremia, så har jag många gånger undrat hur den mannen orkade. Gud kallar honom och säger, jag ska göra det till en profet för folken. Man kunde tänka att nu blir det ju verkliga grejer här. Och i andanom kan man se Jeremia gå hem och ringa till tryckeriet och beställa ett nytt brevpapper med en jordglob upp i vänstra hörnet. För nu har han blivit profet för folken. Nej då. Större delen av sin tid var han i Jerusalem och ingen annanstans. Ständigt hotad till livet. Därför att det fanns inte en kotte som hörde på vad han sa. En profet för folken. Ja visst, det har han blivit nu. Men i sin egen samtid fick han bara uppleva hur det ljus han spred förhärdade människornas hjärta. Alltså kan vi inte gå säga så här att usch, jag kan inte vittna, underförstått, det är ju inte så många som kommer till tro. Ja, men det är inte din sak. Du får vittna. Och sedan får det ljus du sprider omkring sig uträtta det som ljuset kan uträtta. För ingen kommer att vara oberörd. Vi ska se lite i Nya testamentet på det här. Lukas 2 och 34. Det är Simeon som välsignade lilla Jesusbarnet och hans föräldrar. Det står så här. Och Simeon välsignade dem och sa till hans mor Maria: detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd, för att mångas innersta tankar ska komma idag. För det är vad som händer när vi sprider evangeliet om Jesus Kristus. Mångas innersta tankar kommer idag. Det är inte säkert att det blir så positiva tankar alla gånger. Det får vi lämna. Givetvis måste vi alltid ha det som en längtan att människor ska se ljuset och dras till ljuset. Givetvis måste vi alltid pröva oss själva att inte människor går sin väg därför att vi bär oss dumt åt. Men vi måste också förstå att det finns tider i ett folks historia och tider i den enskilda människans liv då han är mottaglig för evangeliet. Och det finns tider då han inte är mottaglig eller då folket inte är mottagligt. Den förlorade sonen var inte mottaglig för evangelium riktigt när som helst. När han hade pengar kvar på kistbotten och liksom livet lekte som han tyckte. Ja, då hade du kunnat stånga dig blodig i dina försök att få honom att gå hem till far igen. Nej, det fick allt bli när han hade stått och tittat tillräckligt länge på svinen. Vi kan inte få väckelse när som helst. Vi kan inte se stora skaror av människor söka sig till Kristus när som helst. Ändå får vi gå ut och vittna. Och om inte annat så får vi läsa på hos Jeremia då och då och tänka det att den kraft som stod till hans förfogande, den finns också för oss. Det är det jag brukar kalla för övervintrande tro. För ibland blir det lite vinterkyla. Och vår tro kanske måste få uthärda den vinterkylan till att vi går ut och vittnar ändå. Fastän vi på kort sikt inte vinner så stora segrar. Vi kan lyssna till ett vittnesbörd från Paulus också. Andra Korinthierbrevet 2. Fjortonde versen. Gud vare tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg och överallt låter mig sprida Kristus kunskapens doft. Ty till Guds ära är jag en Kristus doft bland dem som räddas och bland dem som går förlorad. En doft av död till död för dem som går förlorade, av liv till liv för dem som räddas. Alltså somliga kommer att tycka att det luktar parfym och andra att det luktar avskräd. Men det är samma doft. Det är Kristus doften du sprider. Du är ingen legitimerad omvändare utan du är bara ett vittne. Och vi får acceptera att konjunkturerna kan växla. Det finns tider då mottagligheten är stor ibland många och tider då mottagligheten är liten. Och den låga mottagligheten har att göra med förhärdelse. Kanske framför allt detta att man har tagit emot mycket från Gud och inte aktat på det. I den situationen möter vi de största hindren för evangeliets utbredande. Ska jag lyssna på en liten hjärtesuck ifrån Herren till Israels folk just genom Jesaja, 42 kapitlet. Där vi läser 18-20 verserna. Hör, ni döva, ni blinda, skåda och se. Vem är blind om inte min tjänare? Och så döv som den budbärare jag sänder ut. Vem är så blind som min daglönare, så blind som Herrens tjänare? Du har fått se mycket, men du ger inte akt på det, fastän öronen har blivit öppnade. Lyssnar ingen. Här har vi det verkliga hindret. Man har fått mycket från Gud, men inte aktat på det. Och vi har den välkända texten, den som vi brukar få så dåligt samvete av, när vi läser om församlingen i Laodikeia, som den numera heter, Uppenbarelseboken 3. Kapitel 14-18 ska vi läsa det. Skriv till ängeln för församlingen i Laodikeia. Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sanna vittnet, början till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm. Men nu är du ljum och varken varm eller kall, och därför ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger, jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Jag råder dig att hos mig köpa guld som har renats i eld så att du kan bli rik, och vita kläder så att du kan klä dig och dölja din skamliga nakenhet, och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Ja, vi är ju ett folk som har fått mycket från Gud. Kanske nästan mer än något annat folk, vare sig i världshistorien eller ut över världen. Och det är alltså helt följdriktigt att i vårt folk finns en ljumhet som är svår att hitta motsvarighet till. Och jag talar nu inte bara om församlingen, utan också i hela vårt folk utanför, vad ska vi säga, den bekännande församlingens gränser. Man är så ljum så man gitter inte ens förfölja oss. Det orkar man med i Sovjet, det orkar man i Kina och så vidare. Ja, nu har det blivit lättare i Kina, men på något sätt, här är det så ljumt som man orkar inte ens förfölja. Och så har Gud en alldeles speciell termometer. Den ser inte ut som våra termometrar. För högst upp på våra termometrar är det varmt och längst ner är det kallt. Och ljummet är någonstans mitt emellan. På Guds termometer är varmt där uppe, så är det kallt någonstans mitt emellan, och så är det ljummet längst ner. Gud säger, åh, om du ändå var kall. Det är mera hopp om den som är kall. Lättare att sprida evangelium bland de som är kalla än bland de som är ljumma. Ljumheten är vårt hinder. Och inte bara ljumheten i församlingen utan också utanför. För allt i världen, vi är mycket smittade. av ljumheten i vårt folk. Men hur mycket vi än eldar på i församlingen, om ni förstår det här uttrycket rätt, och våra hjärtan blir verkligt brinnande, så är ljumheten likväl ett hinder, därför att vi möts av ljumheten så fort vi kommer utanför kyrkdörrarna. Och ljumheten är längst ner på termometern, det är absoluta fryspunkten. Det är där allting dör. Det är ett framsteg när man går från ljumhet till kyla, för då har man kommit högre upp på termometern. Guds termometer. Vi ska se problemet också på ett annat sätt som jag tycker är intressant. Vi ska gå till Psaltaren nummer 14, psalm 14 i Psaltaren. För sångmästaren av David. Dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Fördärv och styggelse är deras verk. Ingen finns som gör vad gott är. Herren skådar ned från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Nej, alla är de avfälliga. Allesammans är de fördärvade. Ingen enda som gör vad gott är. Det finns inte en enda. Har de då inget fått erfara, alla dessa ogärningsmän, dessa som äter upp mitt folk som om de åt bröd och som inte åkallar Herre? Ja, ateism är ingen ny uppfinning. Dårarna har alltid sagt i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Men ändå kan vi tänka så här med all rätt, tror jag, att vår västerländska kultur skiljer sig i princip ifrån alla kulturer i alla tider, därmed att man förnekar alla andliga realiteter. Det är väl konstigt? Ska man gå ut och vittna i vårt land, så ska man försöka först och främst att övertyga folk att det överhuvudtaget finns någon Gud. Men jag menar, åker du till Filippinerna eller åker du till Korea eller åker du till alla möjliga andra missionsländer, det vimlar av tempel och andemakter och dyrkningar och gudar och statyer och religioner av tusen och en slag. Västerlandet, det moderna västerlandet, är unikt på det sättet att Guds dyrkan i stort sett är avskaffad, att medvetandet om andliga realiteter är avskaffat. Det är väl konstigt? Nej, det är inte konstigt. Vi har fått så mycket och aktat på så lite. Och det antyds här i salmen också, det är alla avfälliga. Avfällig kan man inte bli om man inte först har sett Gud. Har det inget fått erfara, säger Gud? Jo, visst har de det. Men det är just de som säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Återigen är ljumheten längst ner på termometern, och ljumheten är vårt hinder. Just detta att vi har fått så mycket, just det är det stora hindret. Vi ska gå tillbaka till Nya testamentet igen, återigen till andra Korinthierbrevet, det 10:e kapitlet. Fjärde och femte verserna. Ty det vapen jag brukar i min kamp hör inte denna världen till, utan får kraft av Gud att bryta ner starka fästen. Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud. Jag gör varje tanke till en lydig fånga hos Kristus. Starka fästen och tankebyggnader har kommit i trons ställe och har gjort det därför att vi fick så mycket av Gud. Om vi nu ser oss omkring i vår samtid och tänker så här, ja, vad kan det vara för tankebyggnader? Eller om du så vill, vad kan det vara för ett filosofiskt system? För någon sorts filosofi, någon sorts mänskligt kunskaps- eller tankesystem har kommit i trons ställe. Ja. Var finns det? Hur ser det ut? Ja, i västerlandets historia kan vi finna rötter kanske bakåt i renässansen och också tillbaka till de grekiska filosoferna. Men på allvar dyker det här upp under upplysningstidens filosofiska system. Och vi kallar det för humanismen. Humanismen. Och själva ordet humanism kommer av det latinska homo som betyder människa. Och själva ordet talar om för oss att människan därigenom har blivit satt i Guds ställe. Det var ju precis vad ormen lovade i paradiset. Så det här är gamla grejer i och för sig. Inget nytt under solen. Men samma strömningar kan ju dyka upp på många sätt i många länder och kultur. Och för oss är humanismen den stora tankebyggnad och det stora bålverk som uppreses mot kunskapen om Gud. Ibland brukar folk säga så här att ja, men vetenskapen har ju förklarat att Gud inte finns. Det är inte sant. Det är inte ett dugg sant. Utan vetenskapen har utgått från att Gud inte finns, vilket är något helt annat. Varför har vetenskapen utgått från att Gud inte finns? Jo, därför att det talade de humanistiska filosoferna om. Det var de som grundlade själva det vetenskapliga betraktelsesättet. Det var de som formulerade kriterierna för vetenskaplig forskningsmetodik. Men det finns som en självklar utgångspunkt i all naturvetenskaplig forskning att verkligheten slutar vid materiens gräns, att Gud inte finns. Sen är det klart att när man har hållit på ett slag och jobbat med den typen av metoder och den typen av arbete så kanske man tycker att det verkar som om Gud inte fanns. Men det lär vara lite svårt att bevisa att han inte gör det. Humanismen är det stora problemet. Människan satt i Guds ställe. Nu ska vi inte ha lektion i filosofi här. För humanism är någonting man kan studera ganska länge och försöka att hitta, vad ska vi säga, gränsdragningarna mellan humanismen och evangeliet. Men vi kan på något sätt hitta en brännpunkt i ett uttryck som humanismen har försett oss med, och det är uttrycket mänskliga rättigheter. Det låter fint. Vi kämpar för mänskliga rättigheter. När folk kränks och misshandlas i diktaturstater, när man bedriver apartheid, när man terroriserar människor, plågar dem och så vidare. Ja, säger genast vi, nu kränker man de mänskliga rättigheterna. Vi kristna, när vi vill gå in i kampen mot det onda, tar vi väldigt lätt över det här uttrycket och det synsätt som ligger bakom. När vi går till Bibeln hittar vi inga mänskliga rättigheter. Vi hittar en energisk kamp emot all orätt, mot all synd, mot allt förtryck, mot all terror och tyranni, mot alla orättvisor, men du hittar inte uttrycket mänskliga rättigheter. Därför godheten i tillvaron är ingen rättighet utan nåd. Godheten i tillvaron är ingen rättighet utan Guds nåd. Nu kan det tyckas att jag står här och leker med ord. Men det gör jag inte. Jag tror det här är en djupgående skillnad i synsätt. För att om godheten i tillvaron är en mänsklig rättighet, då kan jag kräva godhet av min omgivning. Om godhet i tillvaron är en nåd, då får jag ta emot den godhet som kommer, men jag kan inte kräva. Så fort man försöker att dra upp den här skillnaden blir man mycket lätt betryckt för att vara apartheidförespråkare, nazist och terrorist och en elak, auktoritär, totalitär figur. Men vi måste ha profeterna i minnet. De som är våldsam frenesi talar emot allt det här. Men inte därför att godheten är en mänsklig rättighet, utan därför att den är Guds vilja. Det är nämligen också så här att om friheten i ditt liv och godheten i ditt liv är din rättighet, då har du aldrig anledning att vara tacksam. Du har bara fått din rätt. Om däremot det goda som sker dig i ditt liv är nåd, då har du anledning och till och med en stark önskan i ditt inre att tacka för allt. Och där rättighetstänkandet breder ut sig, där finns alltid otacksamheten och kravmentaliteten. Nu drar det ihop sig till nya löneförhandlingar. Jag tycker det är alltid lika intressant att slå på Rapport eller Aktuellt. När folk med djupt neddragna mungipor konstaterar att de inte fick 10 000 i lönepåslag i världens rikaste land. Det betyder inte att inte människor kan brottas med ekonomin. Jag menar inte det. Och jag menar inte heller att det inte finns orättvisor i våra lönesystem som kan vara värda att utjämnas. Men rättighetstänkandet har tagit död på oss. Vi har fått så mycket att vi har för länge sedan tappat ur sikte att det vi fick var nåd. Det är bara rättigheter alltihopa. Och du förstår, när du ska gå ut och sprida evangelium om Kristus, vad är det du predikar då? Jo, det är nåd. Ja, men det vill inte människor ha. För de har hittat någonting som de tycker ser bättre ut, nämligen rättigheter. Vad då nåd? Tacksam? Är du inte klok? Här ska man väl inte behöva stå med hatten i hand och tigga om något. Det var ju det vi har avskaffat. Här ska ingen behöva bli förnedrad av att be om något. Nej, vi ska ha våra rättigheter. Pang! Och så finns det ett rättighetstänkande som har kommit i nådens ställe. Istället för att vi ber Gud att hans nåd ska strömma över oss, så har vi som folk i västerlandet kommit på ett bättre sätt, nämligen att kräva våra rättigheter av varandra. Där har du hindret. Vem frågar sen efter nåd? Vem är så blind som min tjänare? Han som har sett så mycket och aktat på så lite. Och när vi har kommit så långt, ja, men då är vi ju myndiga. Gud har blivit så overklig och vi har blivit så myndiga. Och om vi alls öppnar Bibeln så tar vi samtidigt fram rödpennan. Därför att vi begriper ju den här bättre än de som skrev boken en gång i världen. De var ju barn av sin tid, som det heter. Och man kan ju aldrig riktigt veta om de begrep det här eller inte. Men vi gör det ju. Vi kan ju tala om för Paulus vad han egentligen menar. Och så stryker vi halva breven. Ja, så kan man göra i humanistiska länder, så gör man ingen annanstans. Betyder det att Bibeln är så perfekt att det inte finns några mänskliga svagheter i den? Nej, det gör det. Det klassiska exemplet är ju berättelsen om hur Judas dog. Det har vi två exempel på i Bibeln och de går inte att få ihop med varandra. Det kan hända att det finns svagheter i de bibliska skrifterna. Man hade inte bandspelare på den tiden. Men den där mentaliteten att liksom, ja, Johannes evangeliet, ja, det tillkom så sent, det stryker vi dess helhet, det är säkert bara fejkat. Ja, det där, det är humanism. Sånt är gångbart i humanistiska länder, men ingen annanstans. Vi lär få ta Bibeln som den går och står. Så här långt efteråt är vi inte kompetenta att stryka någonting. Utan vi får istället knäppa händerna och säga till Gud, hjälp mig att begripa det som står där hellre än att stryka bort något. Och det brukar funka ganska bra. Jag tycker Bibeln är en bra bok. Men vi ska titta i Romarbrevet 1 igen, ska du se. Det finns ett par versar som jag tycker stämmer så bra på vårt rika västerland. 21 och 22 verserna. De har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa, men blev till dårar. Varför blev de dårar? Jo, för otacksamhetens skull. Fått så mycket, visste så mycket, aktade på så lite. Därför råder den situation som finns i Sverige idag. Du kan marknadsföra alla konstiga ideologier. Och du kan komma med vilket andligt budskap som helst. Du kan återuppliva gamla indiska gudar som ingen har kommit ihåg på årtusenden. Och marknadsföra dem i någon rörelse där man ska stå på huvudet 3 timmar om dagen. Det går jättebra. Folk strömmar till att betala vad som helst för att få höra ditt budskap. Men när du ska gå ut med de glada nyheterna, så kommer du att finna att de är varken nyheter eller glada. Därför att detta är ett land som har sett så mycket av himmelens Gud och som just därför förnekar honom. Nu har vi kommit till den punkt där man inte förnekar det andliga. Men fortfarande gäller, ska vi gå ut så måste vi bevisa att det finns en Gud. Det är väl konstigt. Men det har alltså med förhärdelse att göra. Tankebyggnader och bålverk som uppreses mot kunskapen om Gud. Och det här rättighetstänkandet, det har ju också smittat oss. Mycket, mycket. Därför finns det mycket Guds besvikelse i våra församlingar. Vi tyckte vi hade rätt till mycket. Och när vi nu kör fast, därför att också vi så att säga fastnar i det här rättighetstänkandet, då kommer kravmentaliteten också in i Guds församling. Och därmed för det första besvikelserna. Men för det andra också detta att vi tappar nåden ur sikte. Också vi blir så märkvärdigt främmande för vad nåd är. Och tacksamheten och man måste predika om. Det är inget som rinner fram som ett källflöde av levande vatten med självtryck i det innersta. Istället blir Gud för oss, inte nådens Gud, utan en Gud som kräver saker av oss. Varför det? Jo, därför att vi är så smittade av rättighetstänkande och kravmentalitet att Gud blir kravens och rättigheternas Gud. Istället för att vara nådens Gud. Och då upphör de glada nyheterna att vara glada också för oss. Och det är ödesdigert. Du vet, det är i de rika länderna som folk begår självmord. Inte i Indien. Det är ju också konstigt. Där som de har det så ursligt, där kämpar de för sitt liv tills de dör av annan orsak. Men här lever vi i en miljö där vi upplever kan hända så starka frestelser till att ta vårt liv. Och det kan hända att någon av er som är här har gjort ett allvarligt menat försök eller kanske tänkt länge på det. Det vilar ingen skam över dig för det. Det är bara det, vi rör oss i en nedsmittad miljö. En miljö där kravtänkandet så har förgiftat oss att vi inte längre orkar leva. För om människans godhet ska bli det som svarar mot människans rätt att kräva godhet, då har vi gjort livet till ett helvete. Men om vi alla kan vara öppna för en godhet som är nåd, en oförtjänt gåva från en upphöjd Gud, då kan vi alla vila och ta emot den gåvan istället för att kräva den av varandra, kräva den av oss själva. Digna under krav och prestationer, så kan vi bli barn och leva av nåd. Och oerhört mycket depressioner, oerhört mycket ångest, oerhört mycket vanmakt och vånda och själslig sjukdom beror på att vi lever i en sådan nedsmittad miljö. Det är det hindret som står emot oss. Det finns inte i de länder där evangeliet utbreds. Det fanns inte i våra länder när evangeliet kom hit. Men genom att man tog emot evangeliet och sedan glömde Gud och satte människan i Guds ställe för att låta människan försöka själv förverkliga den godhet som Gud från början gav genom evangeliet, det är då det händer. Det motståndet har vi här. Och därför är det mycket svårare att evangelisera i Sverige än i många andra länder. Men det är inte omöjligt. Vi måste bara förstå vilka hinder vi möter och be till Gud att han förser oss med vapen som kan bryta ner tankebyggnader och bålverk. Nu ska vi be tillsammans. Himmelske far, vi ber att du hjälper oss att urskilja vad som är unikt för vårt eget evangelium i förhållande till de tankeströmningar och filosofiska system om godhet och mänskliga rättigheter som finns runt omkring oss. Hjälp oss att vara engagerade i kampen mot det onda. Men att var det efter ditt rikes spelregler och inte efter denna världens. Vi har läst i ditt ord om kollektiv förblindelse och det kan hända att vi också behöver få ögonsalva från dig. Vi skulle behöva få se mycket mer vad nåd är. För vi kanske skulle kunna vara mer tacksamma över det vi har än vad vi är. Kanske. Och då kanske det handlar om att vi ändå inte har sett någonting bakom allt det här. Vi ville be dig att du öppnar våra ögon så att vi ser och blir så tacksamma. Att vi genom blotta tacksamheten kan sprida Kristus kunskapens doft. Från liv till liv. För dem som blir vunna och vi längtar efter att de ska bli många. Men kanske också från död till död. För dem som ändå inte vill. Att du får göra oss trofast, Herre, till att gå ut och sprida den vällukten. Vare sig det blir många som söker sig till ditt rike eller inte. Vi ber att du idag löser oss från den där skammen. Både skammen för evangeliet och skammen för att vi har misslyckats som vi tycker. Utan att vi istället får se på hela uppdraget att sprida budskapet om din härlighet som något positivt. Någonting som inte är omgärdat av olustkänslor, misslyckande, krav och tvång. Utan en underbar möjlighet, en stor glädje. Och må ditt eget rike bara vinna mer terräng i våra egna liv på samma gång. Amen.